Jag får hög puls när du berättar det här. Jag vill ju bara skälla ut någon. Alltså på riktigt, så här behandlar man inte kunder. Om någon från SAS eller BA lyssnar på det här, skäms på er. Så här får man inte göra. Jag skiter i hur mycket strejk ni har.
Välkommen
till Logistikpodden.
Om logistik,
transport
och supply chain management.
Varmt välkommen till ett magasinsavsnitt av Logistikpodden. Idag kommer vi att prata om bygglogistik, Almedalsveckan, hur val av systemgränser påverkar och präglar de flesta debatter som vi hör, snarare än deras sakinnehåll. Hur flygbolagens kundservice verkar ha havererat och kanske hur den borde kunna se ut. Vi kommer också att tipsa om vilka avsnitt du skulle kunna lyssna på nu under sommaren för att lära dig mer om olika aspekter av logistik. Och det här avsnittet görs i samarbete med Elmia Lastbil som vi snart ska få träffa igen för tredje gången. Men innan vi gör det så vill jag tipsa om att just du kan vinna två biljetter till Elmia Lastbil om du går in på logistikpodden.se och klickar dig fram till vårt tävlingsformulär, så missa inte det. Varmt välkommen till Logistikpodden Magasin, och här kommer vår partner Elmia Lastbil.
Hej, jag heter Emilott Lands och jag är mässansvarig för Elmia Lastbil.
Och nu är det inte många dagar kvar innan ni öppnar upp dörrarna. Vad är det för känsla man kan förvänta sig när man går in på området?
Ja, det här är ju så kul. 24 augusti öppnar vi, och då, när dörrarna slår upp, så ska man mötas av Sveriges bästa och största och mesta lastbilsmecka. Det ska bara andas lastbil från start till slut.
Och det är ju ingen liten mässa heller. Vi har pratat tidigare om att den är väldigt stor. Och för att få lite en bild av hur stor, så är det 10 stycken fotbollsplaner. Drygt hela ytan.
Hela Elmia är helt fullbokat. Vi har ungefär 350 utställare och vi förväntar oss 35 000 besökare på de här 4 dagarna. Så att det kommer verkligen vara, det kommer vara fullmatat.
Och 35 000 besökare? Vi har gjort lite matte igen. Det är ungefär 1200 skolklasser. Där har ni hur mycket folk som kommer och besöker mässan.
Och det där är ju någonting som man har längtat efter. Vi har varit inne innan på att pandemin har satt käppa i hjulen. Nu är det 20:e gången som mässan går. Men det har ju varit ett litet uppehåll, så att just det här med att få komma ut och träffa folk är någonting som jag tror vi alla har längtat efter. Och känna den här möjligheten att skapa kontakter och träffas fysiskt igen. Men jag tänker, på de här åren då, det har gått 40 år eftersom det går vartannat år. Vad har hänt sedan ni startade?
Ja, jag tycker det här är jätteskojigt. Första mässan, första Elmia lastbil gick 1983. Så att vi har ju bytt från vartannat till udda till jämna år under tiden. Så att det blir 20:e mässan i år. Det har gått ungefär 40 år. 1983 så var de, lastbilarna hade ju nos då. Det har vi ju utvecklat bort idag. Vi går mer och mer mot el idag. Det var ju inte en tanke då, de här stora dieselslukande sakerna. De lastbilar som var nyheter på de första mässorna, de platsar ju i vår veteranhall idag. Det är ju jättespännande att titta i den här backspegeln och se vad är det egentligen som har hänt. Vad innebär det för mässan? Och det säger ju också någonting om att vi har haft den här mässan så pass länge och att den står så pass stadigt med så många besökare. Det säger ju någonting om vad det här är för mötesplats för branschen. Och det märktes också under pandemin att den verkligen har varit saknad. Den är efterlängtad.
På det här mässområdet, det är inte bara inomhus man kan se saker, utan även utomhus, eller hur?
Ja, och det tycker jag är så himla spännande med lastbilsmässan. Att det här är ju en av de mässor vi har på Elmia som verkligen täcker in allt, precis allt område vi har, både inne och ute. Alla våra utomhusfält är tillägnade den här utställningen också med lastbilar.
Vi ser ju nu efter att restriktionerna har släppt att antalet konferenser och mässor har ökat och antal besökare på varje event har ökat. Det här är det största eventet hittills som jag har sett sedan restriktionerna släppte. Så jag ser ju verkligen fram emot en mötesplats med en enorm nätverkseffekt, ni vet det där, som man inte kan planera för men som bara händer när många människor med ett gemensamt intresse hamnar på samma plats. Nya kontakter skapas, möjligheter dyker upp på grund av att personer råkar hamna bredvid varandra i en fika på en fikarast eller stå och prata med varandra i en monter. Så att hela den här, vad ska man säga, de positiva bieffekterna av att ses, det är ju något vi alla har kunnat uppleva nu när man har varit på event. Och jag ser ju framför mig att med så mycket människor och med så många utställare att det här kommer bara att boostas ännu mer.
Mm, och det är precis det vi upplever också i de gensvar vi har fått från både utställare och besökare. Man pratar ju om, när vi har pratat med till exempel åkare och sånt i branschen, så de känner ju att de har gått på sparlåga under de här åren. Här har vi en hel bransch som inte alls kommer klara sig på bara digitala möten, som kontorister till exempel. Utan här har man verkligen saknat det här gemensamma stället att mötas och prata om sina frågor på.
Och det är ju faktiskt det med upplevelse också, att till exempel ha möjligheten att testköra. Vi har precis bytt bil hemma och då är man ju ute och testkör, och det är ju någonting annat att sitta och läsa en manual och se vilka prestanda det har och att kanske få den känslan. Så att det handlar ju både om att faktiskt få klämma och känna på saker och ting som är ytterst relevanta för ens dagliga arbete, men också för möjligheten att diskutera stort och smått med andra. Och jag tänkte, vi var inne på det i ett av de tidiga avsnitten, just det här med scenprogram och möjligheten att faktiskt planera. Det är väl så att det finns en anledning att kanske gå in och anmäla sig till olika punkter, eller hur ser det ut?
Det är faktiskt fri drop-in, så det kommer vara supersmidigt både till de passen vi har på stora scenen, öppna scenen, och de vi har i seminariesalarna.
Och det ger ju en möjlighet att faktiskt kika i förväg. Jag brukar alltid fundera ut vilka tre frågor har jag som bränner just nu och ta dem med mig. Sen så brukar jag alltid komma ifrån sådana här mässor med någonting helt annat, men minst lika värdefullt. Har ni några tips som är så här mässrävar? Någonting som ni tycker att man absolut inte ska missa, eller hur man ska tänka när man kommer dit, kanske för första gången och ska uppleva Elmia lastbil?
Ja, vi tipsar ju alltid om att man ska förbereda sitt besök så gott som möjligt. Att man i alla fall har, även om man kommer därifrån med massor av saker som man inte hade tänkt på från början, för det är ju också en av poängerna, så bör man förbereda sig och fundera på, men varför går jag hit? Vad är mitt syfte med att komma hit? Spana in utställarlistan, kolla in program, sen och seminarieprogrammet, så att man inte i alla fall missar någonting som är det mest intressanta för en själv. Och sen, ja, alltså vara öppen, mingla, sök kontakter, nätverka. Det här är den chansen man har.
Jag brukar kalla det för att man går in med öppna spjäll. Och man är någon slags intrycksmaximerare när man kommer på en sån här stor mässa. Att man går där medveten om att man behöver ta till sig intryck hela tiden. Att man faktiskt inte går och kikar i sin mobil och sitter i ett hörn och mejlar med sina kollegor, utan att man faktiskt söker de här olika mötena och inte tackar nej till en enda konversation som man råkar hamna i.
Precis, man vet aldrig vart det leder.
Och vi har ju varit inne på att det är drygt 10 fotbollsplaner och ungefär 1200 skolklasser som är på plats, så att en liten plan är nog inte så dumt att forma. Och var hittar man information som gör att det blir lätt att planera sitt besök?
All information om genom seminarieprogram, utställarlista och allt annat praktiskt som man behöver veta och förbereda sig för hittar man på vår webb elmia.se/lastbil.
Och med det så säger vi lycka till alla EMS-besökare och hoppas att ni får med massa matnyttigt om transportbranschen och deras utveckling när ni besöker Elmia Lastbil. Och vi vill tacka Elmia Lastbil för att ni hjälper oss att sprida inspiration och kunskap i logistikpodden.
Tack!
Alltså, juli gick ju jättefort. Nu är det augusti. När ni lyssnar på det här så är det den 4 augusti. Och semestermånaden för de allra flesta av oss har ju redan passerat förbi. Vad har du gjort, Nina?
Massor med skoj. Minns knappt, tänkte jag säga. Nej, men det gör jag. Jag försöker att vara så mycket i nuet som möjligt. Och min klocka samarbetar med mig. Jag lyckas tappa den i golvet första dagen på semester. Och det var ett stengolv, så att där sprack glaset. jag har hittat på massa kul. Hälsat på släkt och vänner. Och hållit på med massa logistik också faktiskt. För egen personlig del och resor. Vad har du gjort?
Ja, men ni som lyssnar på det här nu lyssnar under tiden jag ligger på en strand i Spanien. Så att det här spelar vi in lite i förväg. Så det är väl den resa jag gör i år. Vi åker ner till solen en vecka, men annars är det bara hemma och bygga och jobba i trädgården egentligen. Det är den bästa semestern.
Ja, vi hade också faktiskt det att nu efter 3 år så kunde vi åka ner och hälsa på barnens farmor i Frankrike där hon bor. Och det var väldigt efterlängtat. Så att det var en kombination, den bästa semestern tycker jag då som älskar att bada. Så att lite strand och bad och sen så upp i Alperna och latcha runt i bergen och kravla i vattenfall och hoppa från höga höjder och sånt där. Så då lever man i nuet och så äter man god mat och så sover man gott. Och sen så kommer man hem och har noll koll på vad PIN-koden är till kortet och sådär.
Ja, min bästa semester var för några år sedan när jag byggde från morgon till kväll. Hela semestern. Så att min telefon kände inte igen mitt tumavtryck efter semestern. Och jag har aldrig haft så ont på så många ställen samtidigt som jag hade under de veckorna. Men det var helt fantastiskt vilken terapi det var.
Du har inte funderat på att byta bransch någon gång då?
Nej, man ska inte gå in för långt på sånt som man tycker är kul. Av det skälet. För att jag skulle nog bli en ganska dålig snickare, tror jag. Men jag är hyfsad som hobbysnickare.
Men jag tänker som logistiker så borde du ju ha rätt så många fördelar som snickare redan från början.
Jo, men det, jag har ju observerat proffs och hantverksproffs. Alltså verkligen, det som är den stora skillnaden, förutom att de naturligtvis är duktigare, de slår färre slag på varje spik och så vidare. De är liksom snabbare på att göra rätt. De har med sig rätt grejer redan från start. De vet exakt vad de har för prylar. De vet exakt var de är någonstans. De har ordning och reda. De har med sig den där extra lilla listen som jag får åka och köpa dagen därpå. Eftersom byggmarknaden har stängt när jag kommer på det. Den har de med sig från början för de vet om det. Det är ju erfarenheten som pratar där såklart. Men sen också att de vet hur lång tid saker tar och de gör rätt från början. Det är det absolut viktigaste hemligheten, tror jag, hos en duktig hantverkare.
Ja, men det tror jag också. Alltså erfarenheten och precis som du säger, kombinerat med rätt utrustning. För att det är ju det där, när man ska snåla in lite och köpa den där billiga verktyget istället för lite premiumvarianten som man kanske gör som hobbysnickare för att man kommer inte använda det lika ofta. Då får man ju betala i svett och tårar istället.
Ja, och det finns vissa saker som man kan köpa billiga. En sån här typ speciell multiverktygsåg som man använder för att typ ta upp ett hål utan att behöva såga för mycket i en vägg. Det gör ingenting om den låter lite för mycket, skakar lite mer och sådär. Men mätgrejer, tumstockar, vattenpass och sånt.
Eller geringslåda.
Köper du en billig sån, då kommer du att svära resten av ditt liv varje gång du använder den här prylen, för att den visar en halv millimeter fel på en meter vad gäller lutning till exempel. Eller den sågar inte riktigt 45 grader, bara nästan 45 grader, och då är den helt värdelös. Så att man ska inte tumma på precisionsverktyg, utan där ska man köpa bra grejer.
Och det bästa är ju faktiskt att man inte ens behöver köpa det. Man kan låna proffsgrejer. Alltså vi har ju lånat x antal grejer. De som jag blivit mest förtjust i faktiskt var när vi skulle bygga staket uppe på en mur och åkte och köpte en sån här riktig sten, eller lånade en stenborr. Det var helt fantastiskt. Det var som smör. Det bara smälte liksom när man borrade. Och det andra är en så här trallrengörare. Som en stor svamp liksom som är roterande. Istället för att du skjuter sönder det med din högtryckstvätt så gör den underverk. Liksom. Det, då kan du helt plötsligt ha ditt däck i 10 år till.
Ja, det är fantastiskt. Just, och vissa sådana här saker som du säger, man använder dem kanske en gång varannat år. Eller kanske bara en gång på 10 år. Det finns det ingen vits att köpa det. Även om jag är en varm förespråkare för att man ska ha sin egen maskinpark. Jag tycker det. Så att typ, jag är på jakt efter en ny cementblandare nu till exempel. För den andra har pajat. Och vad ska jag ha den till? Det behövs varje gång man ska utan något och då är man jätteglad att man har den.
Och jag är ju precis tvärtom. Ju färre prylar desto lyckligare är jag och desto bättre vet jag. För då tar någon annan hand om prylarna och så används de av många och så blir det det bästa ur helhetsperspektiv.
Ja, det finns olika sätt att se på saker och ting. Men du, vad har hänt sen sist då? Från din horisont, innan semestern?
Det var ju en slutspurt, tänker jag. Det är ju alltid det inför sommaren. Man tycker att det är långt kvar och sen så närmar man sig. Och jag leder ett stort projekt inom sjukvården och där har vi nu fått slutliga tidplan och sånt för andra delar som påverkar och kunde lägga pusslet för att lägga projektplanen för framtiden. Och det var väldigt skönt att få allting på plats och också nu när vi har hållit på ett år så har vi väldigt mycket bättre koll på vad som går att göra. Vilka frågorna är, de blir ju alltid fler ju länge man håller på och en massa annat sådär, så att liksom snöra ihop de här trådarna som hängde lite löst och bädda för hösten, så att det var perfekt. Och sen så spelar vi in ett gäng intervjuer också för Logistikpodden. En del hann vi sända innan sommaren och en del kommer ju efter och det ser jag verkligen fram emot. Det är svårt att liksom lite inte säga vad som faktiskt kommer komma när man redan har spelat in det, för man vet det är massa bra tips och tricks, men det kommer som sagt vara. Och annars så blev det som sagt var sommar och vi hamnade i ett flygkaos som verkligen visade upp de största luckorna som finns i alla bolag som finns, ungefär.
Kan du ge exempel? Vad var det som inte funkar?
Ja, nej men alltså från man ska inte flyga och jag har dubbelkompenserat det här såklart, men när vi skulle ner till Frankrike så flög vi och hade bokat långt i förväg och sen så får man ett mail då och för den ena resan så var det British Airways, den där vi hade ett anslutande flyg och de hade helt enkelt ställt in det första flyget och bokat in oss på ett flyg som gick på kvällen istället för morgonen, det vill säga 8 timmar efter flight connection som de också flög hade avgått. Och det roliga är när man faktiskt loggar in och hämtar upp bokningen så står det allra övers på sidan: "We're sorry for the inconvenience. Vi vet att du med den här ombokningen som vi nyss har gjort inte kan komma med ditt flyg och komma till slutdestinationen. Vill du ändå behålla den här bokningen eller kan det vara så att du skulle vilja ändra på någonting?" Och då känner man så här bara, alltså nej, det går ju inte. Det är ju skäms på den. Så den fick vi avboka. Och det andra var ju att det faktiskt blev strejk när vi befann oss i Frankrike och vårt flyg som skulle gå direktflyg till Göteborg för att göra så lite miljöavtryck ändå som möjligt med att inte ha massa mellanflyg. Det fick vi reda på någon vecka innan att det hade de strukit, men däremot så skulle vi flyga via Stockholm. Och då var det bara 35 minuter på Arlanda. Så för det första så tog det ju en evighet att få reda på om det var samma plan. Så att vi faktiskt skulle komma vidare. Och när sen strejken slut så började vi fundera på om vi skulle komma hem eller inte. Och då så var det så att planet till Stockholm såg ut som att det skulle gå. Men att det var stor risk för att planet vidare då var inställt. Men vi kände att kommer vi till Sverige så är det rätt så lugnt. Liksom. Då finns det tåg. Men problemet är ju lite det här med att försäkringsbolagen täcker ju inte upp någonting när det rör sig om en strejk. Så att för oss då som hälsar på släktingar, som har boende på plats och sådär, så var det ändå hyfsat lugnt. Ja, vi kunde bli lite sena och det kunde bli lite krångligt, men det löser sig. Men jag tänker på de som faktiskt har sparat väldigt länge, som sitter någonstans, som inte kan boka upp ett hotell för att de helt enkelt inte vet. Alltså det är en massa osäkerhet och en massa strul helt plötsligt som blir. Så för oss då så skulle vi flyga ut på torsdagmorgonen. På onsdag 16:30 så kommer det ett sms att vi är ledsna, nu har flyget om mellan Stockholm och Göteborg ställts in. Och vi bara, ja men det gissar vi, så att det är väl rätt så lugnt. Men en halvtimme senare så plingar till igen. Ja, vi är ledsna, vi har nu avbokat ett boknings... Och då stod det bokningsnumret då. Och vi bara, fasiken, liksom det här flygplan som vi redan incheckade på, är det också inställt då? Och man kan inte få tag på någon. Så frågan var liksom, var det bara från Stockholm eller var det hela vägen? Och det visste inte vi egentligen innan vi kom till incheckningsdisken på torsdagen. Utan vi var beredda på att vi kan få vända också och försöka hitta nya vägar att ta oss hem. Man kan sitta i timmar i deras telefonkör. Så att, alltså, jag tycker, hade det varit ett litet uppstickar startup på något sätt, då hade jag kunnat förlåta dem för processerna. Men det här är stora bolag. Strejken visste de om jättelångt innan. British Airways har själva cancellerat flygen för att de antagligen har planerat.
Det är inte första gången de har strejk, om man säger så.
Nej, och de visste om det en vecka, så att man får ju liksom manna upp. Det stod ju en stackare där på flygplatsen vars bokning flygbolaget inte kunde hitta. Och det fanns ingen disk som han kunde vända sig till. Det enda han kunde göra var ringa. Och det var ingen som svarade liksom. Vi satt 3 timmar i telefonkö. Vi fick inte reda på vilket könummer man har. Eller hur långt det är kvar. Eller om man någonsin skulle få prata med någon. Så att, ja, det, för oss löste det ju sig. Men det är liksom, nej, det är inte okej.
Jag får hög puls när du berättar det här. Jag vill ju bara skälla ut någon. Alltså på riktigt, så här behandlar man inte kunder. Om någon från SAS eller BA lyssnar på det här, skäms på er. Så här får man inte göra. Jag skiter i hur mycket strejk ni har.
Det är ju det jag känner lite så här. Det finns få andra branscher som man bara, ja, jag vet att ni beställde en Lexus som var liksom topptrimmad och hade all utrustning. Men nu är det så att vi tänkte leverera en Subaru istället, och förresten så får ni hämta upp den i Köpenhamn istället. Alltså, man har ju ändå ingått ett avtal, tycker jag. Och då känns det, men jag vet inte, antingen har jag otur och råkar ut för de här, men jag tycker ofta att många processer, så länge allting går bra, så går det jättebra. Men det här med kundservice när någonting blir fel, då möts man av mur efter mur efter mur, där man får höra att all information finns på hemsidan, chatta gärna med oss, men om du chattar med oss så får du inte ställa någon fråga om någon personlig detalj. Ofta är det ju så här, ja, men det gäller just det här specifika resan eller den här produkten och det här köpet. som, det är ju lite svårt då.
Ja. Nej, men i chatten, där ska man ju fråga om, vad har ni några spännande erbjudanden nu i höst som jag kan ta del av som konsument? De tror att det är det enda man vill chatta om.
Ja, eller typ sådär att, ja men om jag vill ändra adress, hur gör jag då? Alltså, jag fattar att allting sånt finns på hemsidan. Så att jag vill inte knappa in alla mina uppgifter 6 gånger och sen fråga någon ändå när de väl kanske svarar. Ja, hej. Vad är det för ärende du har? Då har jag redan angivit det 6 gånger.
Ja, det här är en liten övergång till något som jag pysslade med den 22 juni faktiskt. Fast ändå helt annorlunda. Och ändå inte. Jag var moderator på ett seminarium i Stockholm som hette Synka Mera. Eller Hearing. Och det handlade om informationsdelning i en annan bransch, i byggbranschen. Och den här hearingen, den var ju fullspäckad med duktigt folk från mängd olika organisationer. Vi hade alltså, det arrangerades av Closer och Lindholmen Science Park tillsammans med byggherrarna. Men med då i talarlistan så hade vi Byggföretagen, Sveriges Åkeriföretag, NCC, Sveriges Kommuner och Regioner, Volvo, Trafikverket, Linköpings universitet, Avfall Sverige, Återvinningsindustrierna, RISE och Stockholms stad. Och alla pratade om vikten av att ha ett gemensamt esperanto, kan man väl säga, för informationsdelning i byggbranschen. Det vill säga inte hur man ska jobba. Alla de här aktörerna jobbar på sina sätt. Däremot behöver man ha ett gemensamt språk när man delar information till andra. Helt självklart tycker ni som lyssnar på det här, för ni är logistikorienterade proffs allihop, eller vill bli. Och ni inser ju helt och klart att det är klart att om en aktör pratar spanska och en annan aktör pratar isländska så kan de inte kommunicera med varann. Och då kan man antingen anlita en tolk som sätter sig mitt emellan och tjänar massa pengar på att göra det där. Och sen kommer ytterligare en aktör som pratar keltiska, eller vad det nu kan vara. Och så behövs det en tolk till. Eller så lär sig alla att när vi skickar information till andra så pratar vi esperanto. Och det är det här hearingen handlade om. Så det finns en sån standard redan. Den har funnits ju i decennier, som heter Byggbranschens elektroniska affärsstandard, BEAST. Och det här är ju sån här tragedy of the commons. Alla vet att det är en bra idé att använda en gemensam standard, men ingen vill vara först att använda den. Så därför använder alla sin egen lilla standard.
Men nu vad är det som tar emot liksom?
Ja, men det är ju det här, det kostar. Det kostar att implementera första. Nu har Trafikverket lackat ur och sagt, nu är det här som gäller när man ska rapportera till oss. Men sen har vi andra myndigheter som Naturvårdsverket och Boverket som också är stora mottagare av information från byggarbetsplatser och från byggprojekt. De har andra krav. Vissa vill att man ska fylla i en pdf och skicka in och så vidare och så vidare. Så det här seminariet eller hearingen, det var liksom samla alla i ett rum, prata om, alla fick beskriva sitt perspektiv och sen myntades ett fantastiskt uttryck av Tommy Lenberg som var vd för Byggherrarna. Han sa att det är, alla vet att det är en bra idé, nu måste vi lyfta i flock. Så att det var det som var liksom den stora takeaway från det här seminariet. Och jag kan ju säga också att jag har ju sedan vi har haft det seminariet också intervjuat Anna Fredriksson från Linköpings universitet. Så den intervjun kommer att komma under hösten i Logistikpodden. Och vi har ju också sen vi gjorde förra magasinsavsnittet lyssnat på Anna Rundgren från Brinja som också touchade det här området med att digitalisera en byggarbetsplats och att det är väldigt, väldigt svårt, men det finns väldigt stora vinster med att få in digital data i hög kvalitet redan från källan då, för då kan man använda det på ett mycket, mycket bättre sätt.
Och det där är ju faktiskt lite intressant, för vi gjorde närturism idag och var på spa här i Göteborg och då så kör man igenom den stora hamnen, transporthamnen, och då min man som jobbar med IT, när vi kom förbi hamnen så var jag tvungen att peka ut för barnen så här, kolla här, alla container och kranar och sånt där. Titta nu lite. Och då så sa min man just det här också, att ja, men container, men det är ju just som API eller andra gränssnitt där man har standard. Det är ju egentligen det allting handlar om. Standard sett för att gränssnitten, det vill säga i din lilla bubbla får du hitta på lite vad du vill, men när du ska kommunicera med andra så är det så mycket effektivare att vi faktiskt har bestämt hur man gör det på. Och det här är ju verkligen, men sen blir lite nyfiken då, hur ska man lyfta i flock då? Om det inte har hänt hittills så finns det ju två vägar, morot och piska.
Ja, alltså i det här fallet så är det väl lite av båda. Moroten finns där, det vet alla. Men varje byggprojekt är ju en unik företeelse med nya aktörer, ny konstellation, och helt plötsligt så står man där med en ny största aktör som inte känner för att jobba på det här sättet. Och ska då det lilla byggföretaget eller den lilla aktören anpassa sig efter vad NCC säger, och sen kommer Peab och säger något annat nästa gång. Så att det finns ett sånt här first mover disadvantage, eller i alla fall upplevt då. Men sen har vi också piskan här. I det här fallet är det ju Trafikverket då som säger att nej, nu har de fattat ett centralt så kallat inriktningsbeslut. Att man ska använda den här BEAST-standarden då. Och med ett sånt beslut, det är inte tvingande men det är en stark rekommendation, så kommer man nu att fungera som en liten startmotor för Trafikverket. Det tänker inte många på. Det är en av landets största inköpare av entreprenadtjänster. Hela vårt vägnät ska underhållas och järnvägnät ska underhållas, och det är gigantiska volymer vi pratar om i antal projekt och pengar. Så att Trafikverkets underhållsdirektör var med och pratade om det här just på den här hearingen. Så att Det kommer att spilla över och kommer att kunna ta fart nu.
Spännande, det ser vi framåt. Men sen tänker jag att du säkert har fått en massa inspiration också från en favorit i repris, Almedalen. Hur var det där?
Ja, precis. Almedalsveckan, det var ju en väldigt, väldigt efterlängtad Almedalsvecka och väldigt annorlunda. Ska börja med att säga att hela veckan gick i dur men avslutades i moll. Bara några hundra meter från där jag befann mig så mördades en företrädare för psykiatrin i Sverige. Och det var såklart otroligt tragiskt. Allting sattes ju på paus efter det. Och Almedalsveckan i princip fick avslutas för våran del med den här otroligt tragiska händelsen. Och vi kommer återkomma till, eller rättare sagt Almedalsveckans arrangörer får ju återkomma till vilken effekt det här kommer att få på framtida arrangemang. För jag tror att lite grann den här öppenheten som Almedalsveckan har varit känd för, den är nog lite grann ifrågasatt nu. Vi märkte det att helt plötsligt började man kolla väskor och sånt efter att detta hade hänt. Så att vi kommer nog att se att Almedalen nästa år som kommer att vara betydligt mer säkerhetsfokuserat. Men jag tror inte att Almedalsveckan kommer att försvinna, för den är en så viktig arena.
Det här mixen av digitalt och på plats, märktes den mycket?
Nej, skulle jag säga. Almedalen, för mig, är Almedalen 100% på plats. Det vill säga, ja, många seminarier livesändes, livestreamas, spelas in och så vidare. Och det finns ju naturligtvis, för den som är intresserad av ett visst ämne, så är det ett stort värde att kunna gå in och se när företrädarna för olika vad ska man säga, perspektiv då behandlar ett ämne eller en viktig samhällsfråga. Men när man befinner sig på plats så träffar man träffar hundratals personer varje dag där. Hela Almedalsveckan är ju riggad för att man ska ha en så hög nätverkseffekt som möjligt. Det vill säga den är på ett begränsat geografiskt område, väldigt, väldigt litet. Som sagt, alla var nog 200 meter från Donners plats där det här hände, till exempel. Det är inte större avstånd än så. Det är också så att det finns mängder med olika tillfälliga event. Det finns mingel, det finns middagar, det finns olika sätt där människor får chans att träffas och prata. Och jag har väl haft kanske 100 sådana möten då under de här 4 intensiva dagarna jag var där. Och av de 100 mötena så är det i alla fall 10 möten som direkt kommer att följas upp efter semestern. Som har varit otroligt, otroligt matnyttiga och möten som jag hade kunnat kanske kontakta de här personerna och vi hade kunnat uppnå samma effekt. Men då hade det hade krävts att jag eller den andra personen faktiskt hade tänkt på det och gjort detta. I det här fallet så var de mer eller mindre spontant framsprungna av att vi råkade stå bredvid varandra och pratade och insåg att, vänta lite, det här var en möjlighet eller en öppning, det här ska vi ta upp efter semestern. Och det är det som är unikt för en sån här typ av mötesplats. Och det går inte att digitalisera.
Var det något som överraskade dig eller som var annorlunda än vad du hade trott skulle möta dig?
Antalet seminarier var ju ungefär nere på 2013 års nivå. Så att det var en rejäl minskning. Det var ett tajtare format, 2 partier per dag. Vilket jag tror att alla upplevde som positivt. Det blev ett väldigt högt tempo såklart då. Vad som var lite förvånande var att antalet seminarier som pratade om digitalisering hade minskat med över 200. 270 stycken tror jag. Färre än 2019. När senaste Almedalsveckan var. Alla ämnen hade backat, men digitalisering hade backat mest av alla. Däremot hade energi och säkerhet i princip ökat relativt sett, procentuellt sett jättemycket. Men de stod kvar på samma nivå som de gjorde 2019, medan alla andra hade minskat då. Så att det är ett skifte i vad man har pratat om, skulle jag säga. Digitalisering har inte varit på agendan i år.
Ja, och då funderar man ju lite på varför. Det ena är ju att man kanske i och med förändringarna har tagit sig framåt så att man inte tycker att det är så jättemycket att prata om längre utan att man är igång och agerar. Det är ju det positiva. Det andra är ju att man helt enkelt har glömt lite för att det kommer en massa annat emellan.
Ja, det är den andra, definitivt. Alltså, offentliga Sverige är fortfarande värdelös på digitalisering jämfört med vad man hade kunnat vara. vi ska vara bäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, känna. Det är vi definitivt inte i offentliga Sverige. Det har ju hela senaste årens tjafs kring skolplattformar till exempel och passbokningar och allt vad det nu är. Alla de här exemplen som vi ser. Vi är inte, vi har en självbild kanske i Sverige av att vi är grymma för att vi har Skype och Spotify och hem-PC i vår historia och jäkla vad vi är bra och bredbandsutbyggnad. Men det där är gamla meriter som inte hjälper oss ett skvatt nu när andra länder springer före.
Och det pratar ju Judith Wolfs bland annat om när vi intervjuar henne. Så om man är nyfiken och funderar på mer så kan man ju gå tillbaka. Det var den 10 mars i år som vi släppte det avsnittet. Där kan man höra om vilka länder man ska kika på.
Definitivt. Och Christian Langgren som pratade om skolplattformen också lite grann när han var med förra året om AI. Så att, men vi hade några seminarier om digitalisering. Jag var själv värd för ett sånt där vi pratade om just om AI inom logistikbranschen ihop med Google, Volt och Budbee. Och det var väldigt kul, det var många som kom och lyssnade på det där också. Så att visst pratades det om det, men på det stora hela var det andra frågor som lyftes i år. Mm.
Vad är det som du tror kommer att segla upp här till valet?
Alltså mycket handlar ju om säkerhetsläget nu och sen så har det skapats olika politiska konfliktytor. Jag pratade med många politiskt intresserade och politiskt aktiva i Almedalen också. Och det gäller ju för de politiska partierna nu att skapa ett val så att de kan få väljare som väljer något eller väljer bort något annat då. Och därför skapas det nu ganska så tydliga konfliktytor inom vissa frågor som till exempel skolan och energipolitiken och sånt. Och det är ju för att vi väljare ska kunna välja någonting. Det går inte jättebra om alla är överens om 99 frågor av 100 utan de måste ju hitta de här konfliktytorna då. Så det är mycket så att säga, taktiskt spel nu mellan partierna, så har jag fattat det.
Vad tänker jag nu? Laddar du upp och vi har ju hört att du ligger i Spanien när vi sänder det här. Är det någonting speciellt som du ska lyssna på eller läsa i sommar?
Jag har beställt en Kindle-läsplatta. När jag flyttade ner till landet 2000, för 22 år sedan, så började jag lyssna på ljudböcker. Har lyssnat på ljudböcker konstant sedan dess. Jag lyssnar inte på musik i mina lurar, utan jag lyssnar på böcker. Nästan alltid skönlitteratur. Och jag har gjort det back to back i 22 år. Har inte läst så mycket mer än facklitteratur på den tiden. Så att jag bestämde mig nu för att köpa en Kindle-läsplatta för jag orkar inte konka omkring på döda träd i mina väskor. Och jag kommer att börja läsa lite grann igen. Det är mitt mission nu för semestern. Kvaliteten på de här läsplattorna är ju så magiskt bra nu jämfört med hur de var när de kom. Så att det är en sån här, den är typ vattentät, du kan ha med den på stranden, den tål i princip allt. Och du kan läsa i starkt solljus utan att det händer någonting. Eller utan att du kan se jättebra på den. Så att jag ser fram emot att läsa någonting kul nu under semestern.
Spännande. Jag kan faktiskt tipsa om, jag började semestern med att läsa PS från Paris, Marc Levy. Uttalar jag det. Han är fransman som bor i England. USA bor han i. Och har skrivit ett antal böcker som jag tycker är väldigt bra. Och sen så håller jag faktiskt på att läsa Midnattsbiblioteket nu av Matt Haig. Som är fantastiskt bra. Har legat på topplistan länge. Och när jag hade med mig 5 böcker till Frankrike, lånade 2 av svärmor och gick ändå en torr på läsning. Så att jag borde egentligen ha den Kindle, men jag tycker att jag tror att jag är helt enkelt trött på skärmar. Jag sitter framför skärmar när jag jobbar, så att det där med att ha ett tidningspapper eller en bok är högsta njutningen för mig. Så att då blir det istället att man får ge dem vidare helt enkelt när man har läst färdigt dem. Men då fick jag helt enkelt förse mig med lite fler böcker på vägen. Och jag har en stor bibba nu som ska med till landet.
Det finns ju en kategori böcker jag köper och det är kokböcker. Köper vi alldeles för många. För det tycker jag är väldigt, väldigt inspirerande och väldigt kul att läsa. Och faktiskt, under Almedalsveckan fick jag chans att intervjua ytterligare en Nobelkock. Så det kommer under hösten. Men vi kan låta det vara en liten teaser. Och den här kocken gjorde Nobelmiddag ungefär 14-15 år efter Håkan Törnström. Som då var den som vi intervjuade i december förra året. Så att det kommer mer om high-end matlogistik, så kan vi väl säga.
Spännande. Och vi tänkte också passa på här nu, sommaren är ju inte slut på det sättet, alltså hela augusti är kvar och många har säkert några semesterdagar i alla fall kvar. Så vi tänkte tipsa om några avsnitt som kanske passar extra bra av Logistikpodden så här på sommaren. Så att vi börjar egentligen med ett tips om när du har fått nog av värmen och vill svalka dig. Då kan man lyssna på hur det är att hantera slädhundar i Alaska, iskallt ledarskap. Då hade vi en intervju just om hur man förbereder sig för det tuffaste loppet någonsin i slädhundsvärlden. Det sändes 22.05.21 och vi lägger såklart ut tipsen också i show notes så att du kan hitta dem där.
Ja, och om det regnar ute och du sitter och tittar på tv och undrar hur fick de till den där filminspelningen, så har vi två avsnitt som kan hjälpa er med det. Vi har logistik för filminspelningar med Annika Lidne. Det kom den 27 januari i år. Som har tagit fram en mjukvara för hur filminspelningar kan organiseras bättre. Och dessutom hade vi Kalle Åstrand då strax innan jul. Som har gjort förra årets julkalender bland annat. Och en massa reklamfilmer bland annat. Och han pratar också om hur filminspelningar går till. Vilket är en väldigt analog process för det mesta. Men det håller på att hända saker där också.
Och ska man istället ha en stor sommarfest, och vi vet ju nu att det kommer ännu mer Nobelmiddagslogistik, men vi har ju faktiskt redan haft Håkan Törnström som har berättat om hur det går till, hur serverar man sjukt många personer samtidigt på 7 minuter som ska ha varm mat. Vill man ha del av de tipsen så ska man gå till avsnittet som sändes den 9 december förra året, logistiken bakom en Nobelmiddag, och lyssna på det så får man inspiration.
Ja, och den 14 oktober publicerade vi ett avsnitt om regenerativt jordbruk med Christian Dahlqvist som då blev årets klimathjälte förra året. Och han pratar om hur man i princip utan maskiner kan bedriva ett lantbruk som på många sätt är bättre än de här sönderindustrialiserade metoderna som vi har skalat upp ganska långt då, lite för långt tycker han. Så att det kan vi också tipsa om.
Så där hittar man ju tips både om man är nyfiken på mat och om man vill börja odla, som faktiskt väldigt många sysslar med så här på sommaren. Och när vi kommer in på det här med läsning så måste vi faktiskt också nämna bibliotekslogistikavsnittet som sändes den 16 september förra året. Där får du höra allt vad som händer på biblioteket när du har lämnat in din bok eller när det är stängt eller när det är covid. Vad gör de då? Så att det finns en massa spännande avsnitt att fördjupa dig i. Det här är bara några tips och vi är såklart tacksamma för alla er som lyssnar på alla avsnitt och hoppas att du har haft en jättefin sommar och förhoppningsvis fått chansen att lyssna på en del av miniavsnitten som vi har sänt, inspelningarna, de här små intervjuerna med mig och PO. Många undrar varför driver man en podd och hur gör man och varför. Så det tänkte vi att vi fick svara lite på. Och så finns det förstås hela vårens säsong också att fördjupa sig.
Ja, de här miniavsnitten, de senaste som vi har haft då, har vi pratat om lager. Lager som hamnar närmare på grund av alla kriser och hur det tar sig uttryck och vad man ska tänka på. Vi har också pratat om den gamla klassiken datorisering eller digitalisering. När vi har gått igenom lite grann om den här historiken, hur vi kan förändra ett kanske 100 år gammalt system då. Där du nämnde containern tidigare. Containern är ju ett sånt exempel på en standardisering som gör att man kan skala upp utan att skala upp komplexitet egentligen. Och det är väldigt, väldigt bra på ett sätt, men samtidigt så tar man bort ganska mycket flexibilitet när man gör det, men man ersätter det av storskalighet då. Så det pratar vi om lite grann. Och sen är vi inne och nosar lite grann på det här med sista milen. Är det verkligen så att man ska kasta fler armar och ben på ett problem? Eller kan man jobba smartare istället? Så att det finns en del att bita i våra miniavsnitt som precis veckorna före ni lyssnar på det här publicerades.
Och med det så tänkte vi avrunda med ett antal spaningar innan du släpps iväg till resten av din sommar.
Ja, jag har två grejer. Det ena är Alan McKinnon. Alla som jobbar inom logistikforskning vet vem Alan McKinnon är. Han är en av världens mest namnkunniga professorer i logistik. Han är professor vid Kühne Logistics University i Tyskland. Och Alan har en otrolig karriär bakom sig som rådgivare åt regeringar, FN och globala organisationer. Och han har skrivit en massa kröniker. Han skriver i en logistiktidning som heter Logistics Manager. En krönika varje månad. Och häromdagen gick han ut och publicerade hela förra årets kröniker i ett enda paket. Där han då tycker till och reflekterar över till exempel containerbrist, järnvägstransporter, förarbrist eller hur man rekryterar förare, hur man som person ska man ha personal carbon allowance eller inte och så vidare och så vidare. Så att vi ska lägga en länk till den där samlingen krönikor, för Alan är en av världens främsta experter och han skriver på ett väldigt, väldigt lättfattligt och tillgängligt sätt.
Det är ju alltid jättespännande att se reflektioner och se för någon som är så pass insatt i ämnet som Alan är. Och det finns alltid mycket spännande att läsa. Så fortsätt, oavsett om någon Kindle eller inte, så leta upp någonting. Lyssna på något spännande eller leta upp något. Och det här är ju en väldigt bra början för att få en snabb scanning av vad som har hänt det senaste året och fortsätta.
Jag kan också rekommendera att ni följer Alan McKinnon på LinkedIn. Man kan ju klicka follow på en person. Han är verkligen, verkligen duktig på att berätta och han har skrivit den senaste bok, heter Decarbonizing Transport, och det är den som är liksom bibel nu inom EU för hur man kan ta bort kolatomerna ur logistiksystemet, och han är verkligen världsauktoritet på det där. Och något som är viktigt där, då kommer man in på min sista spaning, något som är viktigt när man pratar dekarbonisering till exempel, det är ju systemgränser. Vi har haft uppe det tidigare i logistikpodden och jag ser det överallt nu. Nu är det ju val snart och då blir det extra tydligt. Jag kan ge ett exempel. Kan du få höra det här, Nina? Min elbil använder mer el på en månad än vad min spis gör på ett helt år. Mer el på en månad bara än vad min spis gör på ett helt år. Och min dieselbil använder ingen el alls. Helt sanslöst. Elbilar suger. Eller hur? Jag har en datakälla till detta. Jag har en enda datakälla och det är min elräkning. Jag kan smacka ner den i bordet och säga, titta på min elräkning. Elbilar suger. Kolla vad mycket el den här bilen använder jämfört med alla andra prylar jag har. Min dieselbil använder ju ingen el alls.
Och det där är ju något som används överallt. Rubriker i tidningar brukar vara fenomenala på det. Ta någonting och twista det tre varv så kan du alltid få den sanningen som du vill ha. Så det där är ju någonting som man måste se upp med och som jag tycker är en av behållningarna faktiskt från forskarstudierna som vi har ägnat oss åt. Att faktiskt verkligen ifrågasätta och titta på vad är det man faktiskt har studerat för att komma fram till det här. Och fler gånger än man tror så blir man väldigt skrämd faktiskt över vad det baseras på och vilka slutsatser som dras på det, även bland väldigt namnkunniga och framstående personer.
Ja, för det här handlar om systemgränser. Och tar man ett steg tillbaka och tittar, och du kan ta i princip vilken debatt du vill, så kan man säga att det finns två olika inlägg i en debatt. Det ena inlägget är jag tycker. Och det är precis vad det är. Du tycker någonting. Någon annan kan tycka tvärtom. Och det är helt okej. Man får tycka vad man vill. Men det argumentet är inte så mycket logik bakom, utan det är ju vad någon har för åsikt. Det andra argumentet, då försöker man bombardera med fakta. Och då visar man på någon studie. Eller någon elräkning i mitt fall här. Och då säger man, ja men titta här. Svart på vitt. Ser du, elbilen är faktiskt sämre än min spis. Och då har man snävat till eller valt systemgränser som passar det man vill säga. Och då blir debatten egentligen, istället för jag tycker så är det mina systemgränser är bättre än dina systemgränser. Och det är det som är liksom den här metadebatten. Och den ser jag att den tar man inte tillräckligt ofta, utan man går all in och tolkar sina systemgränser som om det var de enda som fanns. Och det här stör mig i den offentliga debatten hela tiden.
Ja, man ser det hela tiden, och det är ju lite också, det här angränser ju, alltså just systemgränser, en närbesläktad fråga till det är ju också liksom, vad mäter man på och på vilket sätt mäter man? För mäter man på två olika sätt så kommer man få två olika resultat. Men vi diskuterade faktiskt inom familjen också en studie som hade gjorts nyligen där man bland annat hade ställt två frågor om det här med att dela data. Den ena frågan var, är du beredd att dela data till sjukvården för att få bättre sjukvård? Och den andra frågan var, är du beredd att dela information för att kollektivtrafiken ska bli bättre? Och man var mycket mer benägen att dela information för att få bättre sjukvård än för att kollektivtrafiken skulle bli bättre. Och då hade de kommit till slutsatsen att så därför ser man mindre benägen att dela för att få bättre kollektivtrafik. Men det var det inte. Frågan var ställd, är du beredd att dela data för att du ska få bättre sjukvård? Men den andra frågan var ställd, är du beredd att dela data för att kollektivtrafiken ska bli bättre? Om man istället skulle jämföra de frågorna så borde man ställt, är du beredd att dela data för att du ska få bättre kollektivtrafik? Sådana små frågor eller små detaljer i frågor spelar väldigt, väldigt stor roll för vilka svar man får och hur man tolkar ut dem är därför otroligt viktigt.
Ja, alltså ett exempel då, varför jag började tänka på det här. Jag hamnade i en debatt på nätet om bitcoin. Och det var det här, nu använder bitcoin mer el än Sverige, var någon rubrik där. Och gemene man då, går inte längre än så, utan då kommer jag tycker argumentet in. Och så tycker man att det är för jäkligt. Hur kan en digital valuta som jag inte riktigt förstår heller, det är något konstigt med det här, använda mer el än Sverige? Fruktansvärt. Sen sätter man det i relation till hur mycket hela banksystemet använder. För banksystemet som vi har idag, som bygger på i princip att hantera fysiska valutor, att man har bankkontor, man har bankomater, man har miljoner människor som jobbar i banksektorn som måste resa till jobbet och som måste använda en massa energi och så vidare. Ja, tittar man på det systemet, för att bitcoin är ju inte bara en valuta utan det är också ett helt transaktionshanteringssystem. Ja, då visar det sig att det traditionella banksystemet använder ju betydligt mycket, mycket mer energi än vad bitcoin gör. Och bitcoin är dessutom på väg att bli mer och mer energieffektivt, för man går ifrån den här proof of work-modellen som det kallas till helt andra typer av modeller. Och då helt plötsligt så inser man att, vänta lite, om systemgränsen vidgas till hela världen här så kanske det är så att de här kryptovalutorna är mycket mer energieffektiva än det gamla systemet som faktiskt inte kan effektivisera särskilt mycket mer än vad vi redan har gjort. Det finns liksom fysiska gränser för vad man kan göra med det traditionella banksystemet. Och då helt plötsligt så faller ju hela det argumentet. Och jag vet inte om det här kommer att bli av. Jag vet inte om vi kommer att ha kryptovalutor som ersätter de klassiska valutorna. Det finns starka krafter som inte vill det, framförallt regeringar som vill kunna kontrollera saker och sådär. Men ska man jämföra så får man ju jämföra äpplen och äpplen. Och inte äpplen och mikrovågsugnar, eller vad det nu är nu. För det är helt olika saker man har i de olika vågskålarna. Men ett sånt här stapeldiagram som visar på antal terawattimmar och sen jämför man det med ett land. Det säger ju ingenting, men det är väldigt delningsbart och väldigt klickbart. Och det var då jag liksom reagerade och menade på att man får väl faktiskt försöka jämföra samma sak.
Och med det så tänker jag att det vi vill skicka med är att om någon argumentera och använder bas för det argumentet, så det är inte bara ett allmänt tyckande, för tyckande kan man ju göra, då så vill man gärna syna dem där faktiskt. Det står oftast på en mer skakig grund än man kanske tror. Och också att om någonting känns jättefrämmande och konstigt och det där förstår jag ingenting, istället för att rygga tillbaka, ta ett steg framåt, kasta er över, låna en bok på bibblan eller lyssna på en poddavsnitt om det, så får man i alla fall en liten känsla, då behöver man inte vara lika rädd längre. Sen har man ju begränsad tid och energi, så att allting hinner man inte fördjupa sig i. Men välja de sakerna som känns angelägna, att man faktiskt har lite koll på dem själv också, för då kan man känna sig tryggare helt enkelt och orientera sig bättre i den världen som vi har just nu.
Ja, systemperspektivet är ju något som vi logistiker har under huvudkudden med oss. Det är liksom i vårt DNA. Du kan inte förstå ett logistiksystem om inte du har ett systemperspektiv. Det går inte att dela upp det i små oberoende enheter som du förstår var för sig och tro att de kan läggas ihop till en helhet, utan du måste titta på hela systemet. Och det är väl det vi vill få fram här, att när ni ser argument, fundera på var har man dratt systemgränserna. Oftast har man dragit dem så att det är fördelaktigt för den som lägger fram argumentet. Och då kan man fråga sig, finns det ett annat sätt att se på detta? Och vad skulle det då innebära?
Om systemgräns fortfarande känns lite luddigt, så tänk Google Earth. Liksom. Hur mycket har man zoomat in? Det vill säga, vilket lilla område är det som man baseras det på? Om vi tänker kostpreferenser, har jag zoomat in på Medelhavet och säger att alla äter medelhavskost? Eller har jag zoomat ut och har med hela jordens befolkning och då har ett helt annat perspektiv om vad folk faktiskt äter? Så att det är det systemgränser handlar om. Vad är det jag tittar på och vad säger jag är utanför det området?
Och med de här visdomsorden så vill vi nu lämna er tillbaka till sommarvärmen. Vi återkommer som vanligt om en vecka. Stort tack för att ni lyssnade. Vi gillar er, det vet ni.
Ha det så skönt i hängmattan så hörs vi. Hej då! Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik.
Logistikpodden.